Välkommen till Slaget efter 12 här måndag den 9 december. Ja, hur går det i ekonomin? Det är väl det som vi tvistar om här. Finns det ett utrymme att höja lönerna eller finns det inte det? Ska vi kassera in för flera goda år eller ska vi hålla igen inför kommande, möjligtvis sämre år? Det är egentligen det lite grann som är kärnan kanske i den här industristrejken som idag gör att 100 000 finländare stannar hemma från sina jobb, de som jobbar inom industrin. Jag heter Stefan Winiger och jag ska försöka reda ut det här med mina gäster här. Ralf Sund, ekonom med lång erfarenhet från fackföreningsrörelsen. Välkommen till Slaget.
Tack, tack.
Penna Orila, du är chefsekonom på EK, Finlands näringsliv. Välkommen du också.
Tack.
Ska vi börja innan vi tar detaljerna, den stora bilden. Finns det plats att höja lönerna? Är det rimligt idag? Varsågoda.
Ja, det finns nog. Vi har ju en sån gammal sätt att räkna ut vad en passlig nivå. Och den räknas ju på det sättet att man tar den där produktionen. Aktivitetsutvecklingen och då inflationen. Och det är båda låga nu. Att under den här omgången så talar vi nu om små siffror. Men man kommer ju över 2% om man så det grovt sagt. Så att där åtminstone en sån där passlig som harmar inte konkurrenskraften och annars hela ekonomin och inte sysselsättningen. Att där är åtminstone en siffra som man kan titta på. Över 2, kanske närmare 3, om man nu tar siffrorna fram.
Jag vill kanske inte ta fram siffrorna, men att ingen har ju talat om att sänka löner eller att ha en nolllinje, utan frågan är det att hur kan vi anpassa den löneökningstakten till produktivitetsutveckling och den här internationella konkurrenskraften som försämrades så mycket under den här gångna 10 åren, så att säga. Först nu med konkurrenskraftsavtalet och med den ekonomiska återhämtningen har vi kunnat ta ikapp en del av den där tappade konkurrenskraften, och det finns fortfarande enligt arbetsgivarna ett starkt behov av att komma ytterligare lite närmare våra konkurrentländer.
Här måste man kanske konstatera att hur man räknar att hur mycket vi tappade konkurrenskraften, att det är ju lite svårare matematik, att man jämför ju någon år, och om man jämför till exempel till 2000, så det är sant att vi tappade 10-15% här. Men då om man jämför till exempel 1990, så vi är ju klara redan att vi är redan lite längre, om man tar en genomsnittlig konkurrenskraft när man då räknar ut arbetskostnader, så vi är ju ungefär en passlig nivå nu redan. Men det här är att ekonomerna har olika sätt att räkna det här, och det finns inte, jag bara konstaterar ganska starkt att det finns inte någon en siffra som alla är eniga om.
No, det kan jag för sig hålla med om, att vi har försökt komma fram till någon här jämförelsetid där Finlands ekonomi skulle ha varit ungefär i balans, det vill säga ingen högkonjunktur eller toppkonjunktur och ingen kris heller, och då kanske 2000-2005 var den här referensår där vi var ungefär kanske i balans, så kan man säga grovt, och då vi tappar kanske 12-13% som Ralf nämnde här under de värsta krisåren under eurokrisen. Och nu har vi fått ikapp hälften eller lite drygt, och kanske 4-5% enheter står kvar. Lite mer om man tar Sverige som referenspunkt, för de har sin svaga krona som hjälper dem mycket just för närvarande. Vi kan inte säga att konkurrenskraften skulle vara bra eller utmärkt, utan behovet av att förbättra den finns kvar.
Det är alltså fortfarande, jämfört med liknande länder, tycker EK lite för dyrt att producera i Finland för att man ska vara riktigt nöjd. Är det så jag ska sammanfatta det?
Om vi säger sådär att vi kan inte låta våra löner stiga så mycket som våra konkurrentländer jämfört med produktivitet. Att vi har fortfarande ett behov av att anpassa oss och bygga upp också lite buffert för sämre tider.
Man måste bara kanske ta fram också en lite större bild. Förstås när vi jobbar på arbetsmarknaden så vi är mest intresserade av kostnader, lönekostnader och så vidare. Men när vi talar om konkurrenskraft, så är det ju den andra biten som är kanske mera viktig. Och den är ju produktiviteten och kvaliteten av produkterna som vi gör och så vidare och så vidare och så vidare. Att jag har till och med en sån hypotes att när vi koncentrerar allt för mycket den här kostnadssidan, så vi kanske lite glömmer den här kanske mera viktiga biten av det här. Men okej, okay, det är en stor helhet och kostnaden är en del av den. Och arbetskostnaden är en del.
Alltså det, din kritik kan man säga, då är det den att nu ska arbetarna få lägre löner därför att företagen inte har tagit fram tillräckligt bra kvalitetsprodukter som säljer tillräckligt bra.
Ja, och kött inte om produktiviteten överhuvudtaget. Det är ju en sak som i den här arbetsförmedlingen som vi nu har på sätt och vis, det är ju firmorna som sköter den. Mm. Om vi tittar på statistiken så det är kanske den som är värst dåligt i Finland nu, att produktivitetsutvecklingen har kommit så långsamt uppåt. Och därifrån kommer ju pengar också i löneförhöjningarna. Att jag är lite arg åt firmorna när de gör sitt jobb så dåligt.
Mm, vad säger firmorna?
Jag kommer tillbaka till det här just med att först kanske vill jag säga ännu det att varför talar vi om konkurrenskraft? Det kan låta lite abstrakt för många finländare, men att konkurrenskraften i sig är kanske inte någonting som är viktigt, utan det som vi kan göra med det vill säga vi kan få sysselsättning, vi kan få skatteintäkter hit i Finland, så det är egentligen någonting som borde beröra oss alla. Att om vi är konkurrenskraftiga så då innebär det positiva saker för varje enskild finländare. Sen när vi kommer från kostnaderna till kvaliteten eller produktiviteten, så jag ser det nog så att företagen gör sitt bästa varje dag. De försöker utveckla produkter och tjänster och de försöker utveckla sina processer på det bästa möjliga sättet. Men att det som Finlands ekonomi drabbades var en ganska stor teknologisk chock också, när två nyckelbranscher, både skogsindustrin och pappersindustrin och ICT-sektorn drabbades ganska samtidigt i samband med den globala finanskrisen. Och det gjorde det att vi som helhet, som nation, har tappat konkurrenskraften för att sen kostnadssidan reagerade inte på det här. Och det att vi saknade den här flexibiliteten på arbetsmarknaden eller på kostnadssidan så har lett oss till de här stora problemen. Och vi behöver alla bitar i det här pusslet för att komma upp igen. Vi har fått en förbättrad konkurrenskraft kostnadsmässigt, men behovet finns ännu kvar. Och företaget gör sitt jobb varje dag där. Och vi har sett ganska positiva tecken, på, framförallt i pappersindustrin, men också i ICT-branschen, att den teknologiska förändringen pågår där och vi kan komma ut ur det här. Men det sker inte så fort.
Kan man sammanfatta det då i sin tur med att alltså, när Nokia kraschade och industrin fick konkurrens från länder med låga produktionskostnader, då tappade Finland för mycket pengar än att vi skulle ha råd att fortsätta som tidigare. Är det en sammanfattning?
Ja, kanske den helt fria marknadsekonomin skulle ha lönerna också reagera kraftigt neråt, och på det sättet skulle vi ha fått en förbättring genast. Mm. Men att när det inte sker så där i Finland också, som i många andra länder, så ledde det till de ganska stora problemen med konkurrenskraft som vi har nu kämpat med de senaste åren och som förhoppningsvis skulle kunna se lite bättre ut bara vi får de här pågående förhandlingarna på ett skäligt sätt fram.
Mm. No. Ja, jag konstaterar bara tack vare marknaden, marknadsekonomin reagerade inte så långt att rakt till lönerna, då ska vi ju tappa också den här inhemska köpkraften som ändå höll Finland i det här, under de här kriserna i någon slags takt, att det är bra att det bromsas någonstans när det går fort neråt. Okej, man måste erkänna att det var arbetslösheten som reagerar. När lönerna reagerar inte, så arbetslösheten är den som reagerar då. Att på den sättet så drabbas ju den inhemska köpkraften nog. Men ändå, så det, jag tror att vi har en bra system på det sättet. Att den reagerar inte allt för mycket i de här marknadsändringarna. Mm. Bromsar lite på, ger lite trygghet. Mm.
Det här, en av stötestäderna som, vad jag förstår, har kunnat få oss bort från förhandlingsbordet, det var ju de här timmarna i samband med det här konkurrenskraftsavtalet som vissa kallar för kiky från finskan. Det här, det var ju för att stärka konkurrenskraften? Betyder det, om man nu tar bort alla de här KIK-reglerna, att konkurrenskraften försvagas igen, eller?
Jo, helt klart har den där extra arbetstiden tiden värde för företagen och kan bidra till lägre produktionskostnader eller lägre enhetsarbetskraftskostnader som det heter, och det bidrar till en förbättrad konkurrenskraft. De där andra bitarna i den här konkurrenskraftsavtalet är ju permanenta på det sättet att man har flyttat över en del kostnader från företagen bort och så vidare. Men att en central del är nog också den här arbetstidsdelen, och det är helt klart att när det är där på förhandlingsbordet så det har ett ganska stort värde för företagen.
Ja, man räknar ju att det värde av det här 24 timmar är ju 1, vi har bara med penna och räkna ut det nu under det handlingarna den tiden, att 1,4 timmar. Okej, när man tittar hur har det gått, så det kanske bättre gissningar kring 1%, men man måste ju nog säga att förstås det är en bit av kostnader, arbetstiden, det är frågan om det. Men nu, där hänger fast. Vi har sett och vis två sätt och vis handlingsgaffel. Att den vanliga, där man kommer att arbetsgivaren säger att okej, det är y-procent och det är arbetstagaren, det är x, där är en skillnad. Det vanliga, på sätt och vis gaffel. Nu har vi en annan som gäller det här, om man nu använder 1,4 eller 1%, vad som helst. Arbetstagarna säger att det är noll, det var en sån chock som kom och vi hjälpte, men det tiden är nu bakom, och det kostar ingen, vi betalar ingenting om det här, och då är arbetsgivarsidan säger att okej, det är 1,4, så man okej, om man tar tillbaks det 24 timmar eller att det går bort, så kostar det 1,4, det är lätt i räcken i samband med löneförhöjningarna då. Mm-hmm. Att här är ju det här, att varför det är så svårt nu är, enligt min åsikt, att vi har på sätt och vis två olika ganska stora handlingsgaffel på sätt och vis, från 0 till 1,4, och det är det vanliga som är, vad det är nog 1%, 1,5-2%, jag vet inte exakt vad det handlar om där. Därför är vi nog i lite sämre situation än vanligt.
Så att alltså, de här KIK-timmarna, ja, konkurrenskraftstimmarna, de är att få bli av med dem ur arbetstagarnas synpunkt, så att jobba 24 timmar mindre per år, det är värt 1% löneförhöjning, så då skulle man
åtminstone
ungefär så. Är det så ni räknar också från EK?
No, det är inte vi, utan det är våra medlemsförbund som för de här förhandlingarna, men de har utgått från det att det värde är 1,4% av lönepotten, så att säga. Att det måste sen synas i den här löneavtalet. Men där är jag nog glad att vi har fått mer och mer röster från också fackets sida, att där man medger att de där timmarna har värde för företagen, och på det sättet ska de komma med i det här paketet som man nu förhandlar, för att man har också hört en del röster som säger att okej, att de är värda ingenting, och det är inte mer kanske faller idag.
Det känns till de här avtalen som Metallförbundet gjorde, som man kom överens att det är bestämd tid bara, att man kan se upp och då är det slut med det. Så där tolkar jag nog på det sättet att det är värt ingenting. Det är ju värt någonting, men på sätt och vis det är inte värt ingenting. Men i största delen så kom man ju överens att det är en del av avtalen. Så där är det kanske lite svårare till då tolka den på det sättet att de kommer och går utan någon betydelse. Men nu när den här branschen som öppnar på sätt och vis den här runden, så är just den som har på lite annorlunda kommit överens om det här 24 timmar, att där är en extra svårighet. Och nu särskilt om vi tänker nu till exempel om förbundsordförande Rico Aalto, den ställningen som har nu, det har ju kommit mera förbundena, det är samma förbund. Så en del av medlemmarna har en sån här tidsbestämd begränsad 24 timmars avtal, och största delen har det inte. Mm-hmm. Och nu för en förbunds ordförande, det är ju viktigt att viktiga saker ungefär att medlemmarna är jämlika på sätt och vis. Att där kommer det lite extra svårigheter ännu i den här problemen. Samma sidan på arbetsgivarsidan, att där om man nu ger bort de timmarna på en bransch, så det sprider nog ser ut då ganska lätt till andra avtalen också. Att det är nog ganska mycket som det gäller under den här handlingen. Fast vi har ju en sån här splittrad avtalsgång. Det är ju inte centraliserat. Varenda förbund gör sin egna, och det kan vara skillnaden mellan avtalen. Att det, om man går by the book, så vi har ju inte någon modell som binder dem ihop, de här avtalen.
Det där är ju fascinerande med de här 24 timmarna. Det har ju nästan gått troll i dem, och jag tror det är många med mig som också har tänkt att 24 timmar om året, vad är det? Det är väl en knapp halvtimme per arbetsvecka. Alltså att
ens 6 minuter per dag.
Sex minuter, att på något sätt att det i går man 11:59 på lunch och kommer 13:01 tillbaka. Det är som de där minuterna, att de försvinner på något sätt, så att, alltså att i den här allmänna dagliga verksamheten, så att det är svårt att förstå att det faktiskt ger synliga resultat.
Så kan det verka, men att sen många företag, framförallt inom processindustrin, har kunnat avtala om 3 extra dagar till året. Alltså tidigare helgdagar som man har kunnat föra över till vanliga arbetsdagar. Och det har sen i vissa fall lett till liksom även större vinster på det sättet att man behöver inte stanna produktionen under en vecka. Där vi har till exempel, vad skulle det kunna vara Kristi himmelfärdsdag eller något sånt som tidigare har inneburit den här produktionsstopp. Så att det, just på de branscher är de extra värdefulla och har kunnat sen skapa mycket nytta.
Där man har produktionsstopp som tar ganska lång tid att stoppa bara själva stopparna och starta en del.
Få hela arbetsveckor är det viktiga.
Ja, det stämmer. Men därför varför jag sa att värde är nog mindre än det här 1,4, därför att vi har vissa branscher, om jag minns rätt, så livsmedelsindustrin och kanske transport också, som tog inte alls det här 24 timmar. Vi har vissa branscher som har använt dem som någon slags dagar där man kan ha fritid och studera eller någonting sånt. Det varierar. Meningen var ju också under den där stora avtalet att man, så det branschvis då bestämmer hur man då agerar i det här 24 timmar. Så att det som jag försöker bara säga är det att den är inte kanske värt så det är ekonomiskt fullt den är 1,4%, utan den är nog mycket mindre om man tänker på hela samhället, dess värde i konkurrenskraften. Men hur stor är den, så den är omöjligt att räkna. Det kan jag åtminstone inte göra. Kanske Penna har en lite exaktare.
Kanske jag tänker gå i de där förhandlingsdetaljerna, för det är inte jag eller du heller, Ralf, som står där vid förhandlingsbordet. Men att överlag skulle det vara väldigt viktigt i dagens läge att få de här förhandlingarna igång på nytt och få lösningar som innebär i framtiden också att de finländska företagen kan konkurrera med goda villkor och på det sättet också sysselsätta. Och när det handlar om de här strejkar som man börjar idag, så är det bara så att de ger en ganska stor skada för hela ekonomin, framförallt inom processindustrin där man har fått köra ner hela produktionsprocessen och sen köra upp igen, så det handlar inte om 3 dagar egentligen i de företagen utan om en hel vecka eller till och med lite mera, och det kan göra störningar också i kvaliteten sen i fortsättningen. Och där har vi gjort en bedömning att om vi tar det där direkta konsekvenserna till nationalekonomin, så det skulle kunna vara i storleksordning 200 miljoner euro i BNP, vilket man sen i framtiden kan försöka ta i kapp om man kan med övertid, men det kan vara svårt, och framförallt inom processindustrin så kan man inte få extra timmar för de där maskinerna, att om man tappar produktion på grund av den här strejken. Och mest är jag kanske orolig för de här långvariga konsekvenserna, på grund av just den här strejken, men överlag det där att vi har haft ganska många störningar här i Finland. Så det innebär en sämre investeringsvillkor, sämre förutsättning för finländska företagen att vara verksamma i den här långa produktionskedjor där den där leveranstiden är jätteviktig. Att där kan vi tappa ännu mer i framtiden om vi inte kan få mekanismer på arbetsmarknaden som ja.
Det är för mycket strejker, menar du?
Ja, det och framförallt störningar i logistikkedjan och så vidare, att det, även om de kan vara korta, men själva hotet att varan är kanske inte i tid hos kunden kan vara väldigt besvärlig.
Ja, den storleken av kostnaden, jag tror mina siffror är ganska nära den här, att vi mistar ju nu under en halv promille av arbetstimmar under den här 3 dagars strejk. Halv promille. Och då om man räknar den från BNP så det är ungefär 150 miljoner. Men faktiskt så det blir ju lite mindre därför att man säljer kanske från lagre. Om man har vissa buffer i företagen. Jag vet att det blir mindre under åren här, men det finns ändå någonting. Och efteråt kan man ta lite i kapp då. Men det är inte viktigt att det här kostnader. Det är ju en principiell rätt i en västern demokrati. Och emellan hamnar man i sån här situation som jag berättade. Det är en sån här dubbelgaffelproblem. Så det är ganska lätt att förstå att det går inte så smidigt som kanske förra gången gick ju mycket, mycket fint. Och ännu till på köpet så i Finland strejkar man ju, om man jämför med Sverige så kanske lite mer, men så det i Europeiska unionsländer så vi är ju där ganska i mitten att vi är inte särskilt svår land, att våra arbetsmarknader funktionerar inte särskilt dåligt utan vi är kanske på bättre sidan. Och när man talar om exportföretagarnas problem, att man får bad image och så vidare, så det händer ju åt alla andra också i andra länderna att nu och då, att det är på sätt och vis, det är alltid harmligt, men det är inte någonting som är speciellt nu bara åt Finland, att där är vi med alla andra ungefär samma läge, att konkurrenskraften när man tänker på strejken är ungefär så det är passlig.
Och alla hotar varandra med begränsad konkurrenskraft här och sen vi förlorar mot de andra, men hörni, vi hade mina kollegor här på Svenska Yle, de gjorde en granskning här tidigare i år och det handlade om att vi i Finland jämfört med nordiska länder har både lägre löner och högre skatter, så att det här att vara löntagare i Finland jämfört med att vara löntagare i Sverige och Danmark var det framförallt, och Norge ett specialfall lite grann, men att det är roligare att öppna lönekuvertet och betala skatt i de andra länderna, man har mer kvar efteråt.
Jag har en enkel svar till båda. Ena är det att produktivitetsnivån är lite högre i andra nordiska länder, man kan betala lite högre löner, och det skattebiten är då att sysselsättningsgrad är högre i alla nordiska länder, så klarar du samhället med lite lättare skattebördan. Att det är ganska enkelt, så det är ekonomiskt stora mängder i en grov bild.
Så är det ju som ekonomer ser det där, att de har helt enkelt råd med lite bättre löner. Just det att med lite lägre skatter på grund av hög sysselsättning, men också framförallt i Sverige så är en medveten politik att sänka skatter på arbete. Istället för att sänka något annat. Att där hade jag använt också det där skattepolitiska utrymmet med att mycket medvetet sänka skatter på arbete. Och det syns nu här.
Men om vi redan har lägre löner än Sverige och Danmark, så där borde vi inte ha en mycket bättre. Borde vår konkurrenskraft vara jättebra när vi har lägre löner?
Men det beror på produktivitetsnivån. Enligt min åsikt, som jag nu tittar i den nordiska ekonomiska statistiken, vi har nog råd att på sätt och vis ta lite fast den nordiska lönenivån. Men löneförhöjningarna kommer från produktivitetsbiten. Och den är i Finland tillräckligt riktigt bra.
Varför är den? Varför är den inte bättre, Pelle Orila?
Det är ju firmorna som gör sitt jobb.
Ja, det är våra ekonomiska strukturer. Vi har för få företag som är riktigt i den här världstoppen eller som skulle vara världsledande och ha en hög produktivitet. Mm. Också den här strukturella sidan, att till exempel i Sverige så är den här servicesektorn med hög förädlingsvärde mycket, mycket utvecklad. De har konsulttjänster, de har en stor finanssektor, de har andra branscher som kan betala högre löner. Att den här ekonomiska strukturen spelar ju sitt här också.
Och så det betyder att vi är mera fast vid de här traditionella industrierna egentligen och hur de går. Så att säga, när de går bra så går det bra för Finland och när de går dåligt eller har problem då går det mindre bra för oss alla.
Så har det varit hittills och den här strukturförändringen bort från industrin till servicesektorn, det sker inte över natt. Det kan ta årtionden och den är inte helt smärtfri heller.
Här har jag nog samma åsikt att vi kommer lite långsamt här efter. Vi har allt för få branscher som är på sätt och vis internationellt konkurrenskraftiga. Att vi ännu bygger vår ekonomi till bara få branscher. Och den gör det att när det att den här branschen kommer några internationella smällor, så då harmar det oss alltid mycket, mycket svårt. Att i Sverige så har man många branscher. Att om en har lite problem, som till exempel Ericsson hade på IT-sidan, samma som vi hade i Nokia. Så just ingen betydelse där, för de hade allt möjligt annat som då drog på sätt och vis samhälle och ekonomin framåt.
Ja, nu talar vi om löner för att det är ändå någonting som vi kan bestämma här i Finland och ganska snabbt. Men att sen kommer just de här grundläggande faktorer som speglas sen i produktiviteten, så det är ganska svårt, det tar tid. Där borde man tala om saker som urbanisering, hurdana strukturer vi har här, hur lätt det är att komma hit som utlänning, som någon topptalang, är vi attraktiva. Och det är sen en helt annan diskussion där det finns mycket andra nya dimensioner som inte bara är ekonomiska.
Här måste politiskt. Man inte glömma skolning överhuvudtaget, som har nog gått lite bakåt. Att där har vi en massa att göra att komma tillbaks.
Får jag återknyta till början? Vi pratade ju om så att det här utrymmet att höja lönerna när det går relativt, eller åtminstone delvis har gått bra för företagen. De här utsikterna för framtiden är ju inte så där helt solklara. Det talas sedan 2 år tillbaka om att vi ska få en finanskrasch igen här. För den verkar inte riktigt komma dock. Men inför en förväntad konjunkturavmattning, hur befogat är det då att hålla igen på löneökningar?
Jag tycker på sättet att det är det nedgången som vi kommer nu kanske se, det är mycket oklart och nu har man ju korrigerat de här prognoserna igen uppåt. Att det är ändå så små förändringarna att tillväxttakten går nu neråt, men vi kommer ju inte någon kris, ekonomisk kris. Det är nästan 100% säkert att vi lite saktare går vi framåt, men ändå går vi framåt, att vi kommer att ha tillväxttakt den här året och nästa år och kanske följande också. Att därifrån kanske ramarna är lite strängare, men den ändringen i ekonomin från en bra till en dåligt, den är inte stor.
Den är inte jättestor. Ramsund, vad säger Pena Orila? Är du lika optimistisk?
Riskerna växer och jag tycker att den här lönepolitiken, löneavtalen, de handlar också om att hantera risker. Risker i så fall om en sämre konjunkturutveckling och då kanske inte bara nivån utan också innehåll i avtalen är ganska avgörande. Att hurdana mekanismer kan man bygga upp där för att kontra på en lokal nivå att de företaget skulle drabbas av sämre konjunkturutveckling. Den här flexibiliteten och eventuellt den här lokal lönebildning kan vara en väg som vi borde främja mycket mer här i Finland. Men att sett i perspektiv med de här globala eller europeiska prognoser så är det helt klart att om vi vill ha en hög sysselsättning i Finland och också få hjälp till det med lönepolitiken, så då ska man vara ganska återhållsam.
Regeringen har ju som plan att höja, den har stigit sysselsättningsgraden i Finland, men regeringen har ju ambitiösa planer. Vad är det, 80% ska vi nå här? Eller
75 först, 75, men sen senare.
Ja, ännu mera, precis. Hur är det alltså att det blir ett problem på sikt, tror du, att nå det?
I dagens läge så finns det inga prognoser som tyder på 75% år 2023 som är målsättningen av regeringen, att mycket står att göra.
Ja, men vi har ju inte sett ännu regeringens åtgärder som de kommer.
Det
är möjligt att de kommer fram och hittar någonting sånt att vi når den där 75%. Men det blir tuff.
Mm. Och därmed svårt också. Allting är ju politiskt, ja. Så att säga. De därmed förknippade löftena inom andra sektorer att uppfylla dem. Just det. Men Ralf Sund, alltså dig kan man anförtro sparpengar här med din optimism, så att säga. Det går alltså, det kommer... Vi har fortsatt tillväxt. Nu funderar jag bara så här, det här är ju branschvisa avtal. Hur mycket tar de här branschförhandlingarna hänsyn till om de enskilda företagen går bra inom branschen? Finns det företag som, eller Penna Orgla ska vända mig till dig, då finns det företag som egentligen inte har råd med höjda löner alls just nu, som ändå är med på de här förhandlingarna?
No, det är ju upp till varje bransch att bedöma sin egen situation, men att som jag nämnde här tidigare, så den här lokala lönebildningen kan vara en nyckel som hjälper till att sätta ihop företag som har lite olika konjunkturlägen. Och sen finns det ju också en möjlighet för olika slags resultatlöner eller företagsspecifika lönekomponenter så att säga. Men att det framförallt det här är en branschvis fråga.
Nu framstår det ju som det hela branschen som förhandlar, så att säga, att man egentligen, oavsett hur det går för det enskilda företaget. Är
det är branschen som förhandlar, men att de tar hänsyn till olika företagens situation inom branschen.
Men här måste man komma ihåg också att den här hela systemet är en sån här, den är ju centraliserat, men det är på sätt och vis centraliserat när man gör den på branschnivå. Meningen är ju det att de som klarar inte, så... går ut från marknaden.
De ska slås ut.
Och det är ju bara bra sak att de som då är mera produktiva företag, så de går vidare. De klarar ju bra. Att det är ju marknadsekonomin som gäller här. Att på sätt och vis löneavtalet har en viss roll också i den processen som är mycket, mycket viktig i samhället.
Även om det är risk för arbetstagarna som då kan bli arbetslösa?
Ja, förstås. Meningen är ju det att de kommer in i de firmorna som går framåt. Mm. Där blir det ju mer arbetsplatser. Okej, det är ju ganska teoretiskt, men det här är en sak som man har skrivit. Det mest har man ju diskuterat om det här på 60- och 70-talet i Sverige. Mm. Men den här själva idén är kvar. Man tycker åtminstone att den är en bra idé.
Bra företag.
Fast jag håller nog fast här att mera kräver vi nog flexibilitet på den lokala nivån. Men det som jag vill ganska tydligt konstatera, att det menar inte det att man kan gå en lägre nivå i lönerna åt de firmorna som har lite sämre produktivitet och så vidare, utan det betyder att man kan fixa där in, göra lite smidigare på all möjliga sätt lönesystemet, att den passar bättre i den firmas produktionssystem. Det tackar jag nog om man baserar den på avtalssystemer. Och man har ju gått mycket en lång väg. Under min 40 år som jag jobbar här med, så man har kommit nog en lång, lång väg. Okej, kanske för sakta ändå, men det är ju ändra mycket just det här att man har möjligheter på den lokala nivån, firmanivån, att göra lite annorlunda saker och ting. Även när det är frågan om lönerna.
Mm. Kort ändå på slutet här, vad tror ni hur är det? Strejken pågår nu till midnatt onsdag. Kommer det vara slut efter det eller fortsätter det, vad tror ni?
Om jag tar igen den positiva, det är ju omöjligt att gissa, men det är så erfarna båda parterna där som är nu och handlar, att det är lite konstigt för min, när jag tänker på dem att de skulle inte klara det här. Jag tror nog inte någon slags lösning här, slutet av veckan eller inom 2 veckor åtminstone.
No, kanske vågar inte säga någon tidspunkt, men förr eller senare så har alla arbetsmarknadskonflikter tagit slut och man har hittat fram något resultat och någon lösning, så man är inte här gången också.
Men England finns en strejk som har pågått över 40 år, men det är England, inte Finland.
Det låter som en sån här, vad heter de där, visdomsord från bondesamhället, att förr eller senare tar alla strejker slut. Tack så mycket Penna Orila, chefsekonom på EK Finlands Näringsliv. Tack så mycket Ralf Sund, ekonom med lång erfarenhet från fackföreningsrörelsen, för att ni upplyste mig om alla dessa aspekter på industristrejken. Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen i slaget efter 12. Tack för att ni lyssnade.
Tack.